Jag tänkte i morse när vi satt hemma vid kaffebordet, ska jag inte kalla det, utan tebordet möjligen då. Där lite märkliga tider. Då Ulla-Britt satt och hade telefonen igång och ska jag säga bläddrar bland det som finns där, så att vi hälsade på en kort stund i Bergkyrkan. Och så var vi i Stora Mellösa. Och så var det olika tydliga mikrofonkontakter si och så. Så att vi får vara glada att det som fungerar och att det kan vara ett sätt att nå ut. Och sen gladde sig i mitt hjärta ändå att jag skulle få komma hit och träffa er. Att Guds församling är också inte bara att höra budskap. Det är viktigt, självklart är det viktigt. Men det är också ett sätt att möta varandra. Som, eller ja, jag känner mig gammal ibland när jag då lyssnar på Facebook. Att, då är jag mer en iakttagare snarare än en deltagare. Så att jag gläds att vi kan få mötas också så här. Och se varandra och höra varandra. Och så får man stå ut med varandras fel och nycker också förvisso då. Så annars kan man ju nu välja vilken predikant man ska ta idag. Och så. Och här får ni ju den som har blivit vidtalad ändå. Mitt i allt detta är det ju så att vi vill koncentrera oss kring Guds ord. Att Gud har ett tilltal till oss enskilda och till oss som gemenskap också. Jag tänker att vi idag ska följa med Jesus och hans lärjungar en liten bit på en av de många vandringar de gjorde i landet. När vi läser evangelierna så är det ju väldigt mycket att Jesus var ute bland folk. Ibland många, ibland färre. Men han rörde sig där människor var. Och sen gick han ju som hans sed var också till synagogan förvisso. Och det var ju så att när Jesus hade samlat lärjungarna så följde de honom ungefär 3 år tror vi. Och också många andra än de 12 närmaste så var det som i olika mängder var med i när han vandrade kring mycket i Galileen förvisso. Och då hände det nu och då att Jesus tog med sig Petrus, Jakob och Johannes för att tillsammans med dem bara. Och det kan ju ge ett intryck att de hade någon särskild ställning i lärjungaskaran kanske. Eller att Jesus ville förbereda dem för speciella uppgifter som de skulle ha. Ett tillfälle av den typen berättas det om i Lukas evangelium. Och jag tänker vi kan läsa upp, jag ska läsa det som är från kapitel 9 i Lukas evangeliet, vers 28. Ungefär en vecka senare tog han med sig Petrus och Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Medan han bad förvandlades hans ansikte och hans kläder blev vita och lysande. Och 2 män samtalade med honom. Det var Mose och Elia som visade sig i härlighet. De talade om hans uttåg ur världen som han skulle fullborda i Jerusalem. Petrus och de andra hade fallit i djup sömn men vaknade och såg hans härlighet och de båda männen som stod tillsammans med honom. När dessa skulle lämna honom sa Petrus till Jesus: Mästare, det är bra att vi är med. Låt oss göra 3 hyddor. En för dig och en för Moses och en för Elia. Han visste inte vad han sa. Men medan han talade kom ett moln och sänkte sig över den. Och när det försvann i mörkret i molnet blev lärjungarna förskräckta. En röst hördes ur molnet. Detta är min son, den utvalde. Lyssna till honom. Och när rösten bjöd stod Jesus där ensam. Lärjungarna teg om vad de hade sett och vid den tiden berättade ingenting för någon. När de följande dag kom ner från berget möttes han av en stor skara människor och en man ur hopen ropade: Mästare, jag ber dig, hjälp mig, min son, den enda jag har. Det är på Saligheternas berg kallas det ibland. Där de får vara med om en uppenbarelse, om synder, om härlighet och om förundran. Och här får de 3 lärjungarna se någonting alldeles speciellt. Man får se 2 av de stora gamla profeterna från gamla förbundet. Man får se Jesus förvandlad. Och man får höra bekräftelsen om att den de följer är den som Gud har utvalt. Och man kan ju ana att hänförelsen blir stor av de märkliga andliga upplevelserna man har. Och Petrus förnekar sig väl inte. Utan ivrigt så tycker han, det här är ju som det ska vara. Och här är det gott att vara. Låt oss göra hyddor så vi kan bli kvar här. Och få känna av andlighetens höjdpunkt med Jesus och med profeter. Det vill vi ju behålla och det vill vi bevara. Vi kan stanna i den lockelsen, i den tillståndet kanske. Och jag vet inte om ni har känt av det också, att ibland när det är stark närvaro av det gudomliga och det blir så starkt att vi gärna vill vara kvar i det och känna att så här är det när Gud är nära oss. Och jag vill vara nära Herren på det sättet. Och att man då kan hamna i att stanna i avskildhet och i den egna upplevelsen. Jesus visar lärjungarna här på någonting annat. De fick vara med om den gudomliga uppenbarelsen. Och det var ju viktigt. De skulle emellertid inte stanna vid det. Och Jesus manar lärjungarna att följa honom ner från berget. Ner till alla de människor som fanns där och de behov man hade. Det vill säga att leta upp Salighetens berg och stanna där var inte varken hans eller lärjungarnas uppgift. Man fick vara där ett tag och sen gällde det att gå ner till det som vi skulle kanske kalla det vardagliga. Och när man kommer ner från berget så möter man ju en stor skara människor. Och det berättas om en man vars son var sjuk som förtvivlat ropar på hjälp. Och Jesus hjälper honom. Lärjungarna fick se Guds storhet uppe på berget. Och de fick också se Guds storhet när Jesus är bland människor. Och möter den som behöver hans hjälp. Och jag tänker ungefär så här då. Att vi inbjuds att nu och då vara med på härlighetens berg. Och att vi sen också inbjuds att gå vidare. Vi får vara med på härliga konferensmöten, både på torp och kanske på Nyhem. Vi får ha nyårsexplosioner och allt vad det må kallas. Och vi får fröjdas tillsammans. Men vi får också gå vidare och inte stanna vid det som kan lätt bli att man avskiljer sig och odlar sin egen upplevelse. Lärjungarna fick följa med ner från berget till vardagen. Efter våra eventuella härlighetsmöten så får vi också gå vidare och gå ner. Vi får gå till Finnröja, till Laxå och till Tived. Och möta människor som då kanske har behov av att få del av något som Jesus ger. Och att man också får behov av att känna att här finns sån som kan ge hjälp. Och som man ibland har svårt att uttrycka den hjälp och kanske inte alltid vet vad det är man behöver. När vi får gå vidare så... Det finns en version av det här att följa Herren som jag nu och då återvänder till. Som är Nils Bolander har skrivit en dikt som han kallar Följ mig. Och jag tänkte ta några av de verserna. Följ mig. Två äggande orosord var hans lystringssignal. Och för hans brinnande ögons skull hade jag inte ett val. Jag hade förhinder av hundrade slag, det kunde han väl förstå. Jag var för oviss, för ung, för svag, och ändå måste jag gå. Följ mig, två saliga orosord. Min Gud, jag välsignar dem. Det skänkte mig allt som gör livet till liv. En kamp, ett fäste, ett hem. Och att följa Jesus kan vara just att också gå ner ifrån salighetsberget. Och det kan kanske vara att med viss vånda vara med i en ungdomsgrupp eller en barngrupp. Där allt inte riktigt går som man hade tänkt sig. Det kan vara att ändå visa med handling och ord att Jesus är viktig för mig och kan bli viktig för er alla. Att följa kan vara ibland att satsa pengar och tid för Guds verk. Också när det kanske tar emot lite grann. Och annat pockar på att bli gjort. Och ibland då kanske mer för egen bekvämlighet. Och det kan vara att stå upp mot orättfärdighet och mot orättvisor och egoism som finns runt omkring oss. Och också då ibland i opposition mot vad som kanske är tidens mera stora trender, att det är andra saker som kan kännas viktiga för sin egen del. Vi får gå vidare från salighetens berg. Och vi får gå i den svaghet som vi väl känner till. Och den gamle kämpen Paulus, som vi vet var en av de stora gestalterna i den tidiga kyrkan, skriver så här. Det är andra Korinterbrevet 12, om ni vill följa med i Bibeln. Andra Korinterbrevet 12, där Paulus uttrycker sig så här att: och för de väldiga uppenbarelsernas skull, för att jag inte ska bli högfärdig, har jag fått en tagg som sticker mig. En ängel från Satan som misshandlar mig så att jag inte blir högfärdig. Tre gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig i fred. Men han svarade: min nåd är allt du behöver. Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet så att Kristi kraft kan omsluta mig. Skrivet av en av de stora kämparna, tänker jag. Och han ser uppenbarligen detta att när han känner sig svag, att han själv inte kan allting, så är det det som är förutsättningen för att Guds kraft ska få komma och bli tydlig. Och jag tänker att han vill visa oss på att vi behöver en inställning till oss själva, att när vi väntar på tillgången på Guds kraft så ska vi inte bara sitta still och se på och vänta och se vår egen oförmåga. Och inte heller att bara tänka så att om jag tar i och jobbar så går det bra. Jag uppfattar att Paulus säger så här att när jag ser mig själv och de brister jag har och vet Guds kraft så känner man ett beroende av att det är Gud som ska göra verket. Lite som Svea antydde förut, om när vi ser sånt som vi inte tycker vi kan förstå eller klara av, så kan vi lita på att Guds kraft är större än vad vi är. Och Paulus säger att vi får gå i svaghet. Och då betyder det väl också, tänker jag, att då går vi i beroende. Att vi är beroende av Gud. Och vi är också beroende av våra medvandrare. Vi är beroende av varandra, också som Guds församling. Och jag tycker att det bör vara en hälsosam insikt för alla. I synnerhet kanske den som på olika sätt har ledaruppgifter. Att se att man är beroende både av Gud och av andra. Det är inte så att det är en man som ska göra det, eller en kvinna som ska göra det, som ska arbeta, leda församlingen och vara den som bestämmer. Det är någonting vi gör tillsammans. Vi gör det i beroende av varandra, och vi är betrodda av Gud. Och vi får gå med Jesus vid vår sida. Vi får gå vidare i tjänande. Och Jesus har ju en situation där ni kan erinra att han tvättar fötterna på de som ligger till bords. Att tvätta varandras fötter kan vi kanske också ta mer symboliskt. Att den som är stor är den som är tjänande. Och det är ju svårt att både ta till sig och att tillämpa och att ha som riktmärke. Vi är beroende och vi ska tjäna. Och om det nu är viktigt att vara en som kallas för att vara stor, så ska det uttryckas i ett tjänande. Och det är ju inte alltid vi gör så kanske. Vi får gå i trofasthet och i trohet. Och jag ska ta ett sista bibelavsnitt där Lukas får hjälpa oss igen. Kapitel 8. Där kapitel 8, vers 5. Där någon är med och faktiskt går. En man gick ut för att så sitt utsäde. När han sådde föll en del på vägkanten och folk trampade på det och himlens fåglar åt upp det. En del föll på berghällen, och när de kommit upp vissnade det bort eftersom det inte fick någon väta. En del föll bland tistlarna, och tistlarna växte upp samtidigt och förkvävde det. Men en del föll i den goda jorden, och det växte och gav hundrafaldig skörd. Sen ropade han: hör, du som har öron att höra med. Det vi hör av Guds ord kan vi ta emot på olika sätt. Och vi har ju ansvar för vad vi gör med det vi hör. Och vad vi möjligen inte då gör. Och här beskrivs det som att det är olika ställen där det sådda kan hamna. Och jag, när jag tänker på mig själv, så tänker jag att jag kan känna igen mig själv i flera av de där olika situationerna. Att stengrunden med ytlighet som inte får någon djup, det blir inte bestående. Bara lite buller och rörelse en tid. Att jag får vara vaksam över att inte ytligheten får vara det som är mitt sätt att ta emot. Och vi kan ibland känna oss, tycker jag, mig som en tistlarnas effekter. Omsorgen om mycket av det ovidkommande kväver det som ska kunna växa. Vi prioriterar fel, kanske vi säger nu för tiden. Och i fortsättningen i Lukas texten så gör Jesus en kommentar till den här liknelsen, och han säger där att livets bekymmer och rikedomar och nöjen kan kväva det som Gud vill låta växa i oss. Men vi kan ju också faktiskt vara den goda jorden som genom att höra och behålla ta vara på det som vi får och genom uthållighet låta det växa och bära frukt. Och det är ofta då ett växande där frukten uttrycker sig i handling. Och jag tänkte när Staffan bad förut att det här som kallas andens frukt uttrycks med sånt som är resultat av att man handlar på det man har fått del av. Att det inte blir stillastående inom oss, utan man för det vidare på olika sätt. Och de andens frukter som Paulus där beskriver är sånt som vi kan tycka är mycket vardagliga uttryck. Inte direkt nödvändigtvis kopplade till gudstjänstfirandet, utan till att vara en människa som är ledd av Gud och som är lärjunge också överallt där man går fram. Och det är en längtan som jag har att det måste bli något som är en del av mig själv i det innersta. Och då kan det flöda ut utan att man då uppfattar som att det krävs som en prestation heller. Att gå med Jesus betyder ju inte att vi vet allt om det andliga livet. Om Gud och hans väg. Och det betyder ju heller inte att vi förstår allt som händer när vi vandrar med Jesus. Men längs vägen så får vi lära känna honom mer och mer. Och vi vandrar tillsammans. Vi får vara delaktiga i Guds rike. Mitt i människors vardag. I möda och i arbete. Och nu och då får vi ju också gå upp på salighetens berg. Om inte för att bygga hyddor där, så ändå att få en förnyad vision om vem Jesus är och vad profeterna hälsar oss. Och så får vi gå. Vi får gå tillsammans, vi och Jesus. Du och Jesus. Och jag och Jesus. Amen.